Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej alla och välkomna till ett nytt avsnitt av den ultimata föräldrapodden. Idag har vi med oss Sandra.
Ja.
Även känd som...
Superpaddan.
Ja, och vad är det för... Precis, och vart kommer det namnet ifrån?
Namnet började ju när jag startade min Instagram som hette Padda blir prinsessa. Mm-hmm. Där jag startade med en viktresa faktiskt.
Aha, okej.
Okay. Och sen när jag hade gjort den viktresan så kom det in på våran... IVF-resa och då kände jag att det där namnet passar liksom inte riktigt in. Så då blev det liksom en ny Instagram på något vis, men ändå att jag ville ha kvar mig själv lite grann. Och vad jag kom fram till under min viktresa var ju liksom att jag alltid är ju den jag är. Jag vill inte bli någon annan så att paddan får hänga kvar. Mm. Bara det att nu är det en superpadda istället.
Det är fint tycker jag.
Ja.
Och idag har vi också med oss lille Kian.
Ja.
Som är...
Sju veckor.
Ja.
Mm. 7 veckor va?
Precis. Och på ett hörn har vi också fått med oss, vi har övertalat din...
Tvingat skulle jag säga.
Ja. Exakt. Det är svårt när det är 3 tjejer som säger, ska du verkligen inte vara med?
Ja.
Ska du inte? Ja. Så vi har med oss Johan, som är din man.
Yes.
Sen 10 år tillbaka, nej.
Nej, gud. Oh,
men snart shit. Ändå, 8 va?
Sen 2013 då.
Oh, gud.
Oj,
gud. Jag har varit gift sedan 2010.
Ja, okej.
Så att det är en halv livstid.
En halv livstid, precis. Och det är ju en, jättelång tid att liksom kämpa för att få barn. Mm. För hur länge har ni...
Ja, efter 1 år bestämde vi oss för att skaffa barn.
Mm. Mm.
Men det tog 12 år.
12 år.
Ja. 12 år.
Hur klarar man det? 12 år.
Ja, det är faktiskt sjukt svårt att svara på. Jag vet det faktiskt inte.
Men hur länge höll ni på innan ni fick hjälp med IVF och sådär?
Innan IVF:en så var det ju 10 år drygt, 11 nästan. Mm. Men det var väl liksom att man var liksom i en dimma, en förnekelse väldigt lång tid. Sen var vi ju ung, tyckte ju alla som man skulle få hjälp av. Mm. Att, men ni har gått om tid och ni är unga. Och liksom. Så att, och det är svårt det där, för första tiden innan IVF:en startade är ju som ett sudd. Jag är lite svårt att veta när hände vad liksom, under den tiden. Jag har ganska stenkoll från när IVF:en startade, men innan där så är det liksom... Jag vet massor som har hänt, men jag vet inte exakt vilken ordning så. Men
hur var det? Nu blir det väldigt privat, du får säga till om
det
är jobbigt.
Men,
var det så att ni blev gravida och fick missfall flera gånger, eller hände det ingenting alls?
2 missfall har vi fått, men det hände absolut ingenting på så många år. 2012 vart vi gravida med hjälp av en privat klinik i Sundsvall som inriktade sig mycket på ofrivillig barnlöshet.
Mm.
Men det vart ju missfall. Och efter det så... Då fick jag en jättedipp i 2 år. Jag vart sjukskriven och det var verkligen så här kaos. Sen fick vi ju vårt andra missfall efter första insättningen på IVF:en då.
Okay.
Så att sen dröjde det ju bra många år till då innan det hände någonting då. Men ja, det var rätt...
Men hur tar man det, jag tänker på, för då, om man då försöker aktivt i 10 år själv, det är ju det här med att du vet, kissa på sticka och hoppas på ett plus. Och hur klarar man det liksom? För jag vet bara om man har missat 2 månader så kunde ju det vara sådär, när man verkligen, verkligen vill, för när man verkligen vill och den här barnlängtan finns där, då är den ju övermäktig, alltså den är ju jättestark liksom.
Ja, den har ju varit lika stark varje månad. Ja. Och sen har det varit lika tungt varje månad. Mm. Alltså det har ju varit liksom att men vi ska inte hoppas någonting. Utan nu ska vi inte tänka så mycket på det. Mm. Vi ska liksom bara leva. Men det är liksom, det kryper sig på. Man vet ju exakt hur kroppen är. Så att man vet ändå, ja men nu är det ju dags att testa. Mm. Nu är det 2 dagar kvar. Nej men jag skulle inte tänka på det.
Nej, precis.
Och sen blir det liksom bara en down. Liksom.
Men när började ni söka hjälp för att säga om det var något som var
Ja, hur var fel? Det Johan? Det var väl efter 3 år kanske ändå. Just för att man var ju så, ja man var ju så hemlig på något vis. Man ville ju inte riktigt.
Nej.
Var det så i början för er?
Ja, vi var ju hemlig fram tills IVF-en.
Mm.
Aha.
För familj och omgivning också? Alla.
Så vi var ju bara vi två.
Ja. Mm.
Men hur var det att bära det då?
Ja, det var fruktansvärt.
För jag tänker, man får ju alla de här okänsliga frågorna. Är det inte dags för barn snart?
Och
alltid. Mm. Hur, liksom, hur tacklar man det?
Flera gånger per år. Ja. Flera gånger per månad ibland. Nej, det är liksom... det vart ju som en... Ja, men som en... kniv liksom i halsen. Man visste inte riktigt hur man skulle svara, men sen blir det ju det här, man hittar sina standardsvar.
Mm.
Liksom. Jag jobbar ju som förskollärare, så att det blev ju liksom, ja, men jag har ju 17 barn på jobbet. så att man hittade ju sina sådana.
Men finns det något, för jag känner att det är väldigt mycket så att alltså, innan man själv får barn så tror jag att man lever lite grann i den här, att man inte riktigt reflekterar över vissa saker på samma sätt. Så till exempel den här frågan med, liksom, ska inte du ska få, jag har ju ställt den själv till folk.
Och sen,
efter att jag själv har fått barn och har en massa kompisar i min omgivning till exempel som har svårt för att skaffa barn eller har haft svårt att skaffa barn och har väldigt många i min närhet som har skaffat barn via IVF till exempel, så har jag liksom tänkt i efterhand så här, hur kan jag ställa den frågan till någon? Hur har jag kunnat ställa, alltså hur liksom, har du något som du vill säga till alla där ute som liksom känner att de verkligen vill ställa den frågan till någon? Varför ska man inte göra det?
Ja, alltså, jag tror ju först och främst att man ställer frågan som bra väder vi har idag. Alltså det är en sån här
en konversationsgrej.
Ja, det är liksom. Ingen som verkligen vill veta bara, hur många gånger ligger ni med varandra nu för att skaffa barn.
Nej.
Det är en sjukt privat fråga att ställa till någon. Men man tänker ju inte att det är det.
Nej.
Utan det är mer än bara en vardagsfråga. Men ställer man den till fel person, det kan ju skaffas, alltså, orsaka sån ångest så att ja, det går inte ens att beskriva riktigt. För att man, särskilt om man hamnar i ett... Ja, men man säger att vi sitter här nu och fikar allihopa och så får jag den frågan. Och så ska jag sitta med er i 2 timmar till. Och så har man ingenstans att ta vägen och så blir det liksom bara en... Det väcker ju allting inom en och så vill man bara gå därifrån. Liksom. Så det kan göra väldigt mycket skada för den personen.
Men jag tänker på sen så ändrade du ju riktning på ditt Instagramkonto som jag har förstått det. Och ni bestämde ju då, måste det ha blivit ett gemensamt beslut för att dela med er av den här resan. Och det var i och med att ni började med IVF. Hur tog ni det beslutet?
Alltså mitt Instagramkonto har ju ändå alltid haft det här som slutmål. För att det var ju därför jag började med, jag gick ju upp otroligt mycket vikt när det inte funkade.
Okej.
Okay. Och då får man ju inte hjälp med IVF-en.
Aha, okay.
Så att för oss så var det ju där också att ja, men jag ska gå ner i vikt så att vi kan få mer hjälp. Men det visste ju ingen annan.
Nej, okay.
Men får jag fråga, vad är anledningen till det? Att man inte får hjälp med IVF om man
har gått upp i vikt? Det har med BMI, du ska vara under en BMI-gräns. Fast för oss fanns det ju aldrig några problem. Alltså det är ju helt oförklarligt barnlösa. Det finns inga problem.
Nej.
Allting är perfekt.
Ja.
Och jag hade ägglossning varje månad och sådär. För det är väl det som kan bli med BMI skulle jag tro att det kan rucka lite i cykeln. Liksom.
Okay,
och då vill de ju ha bästa möjliga utgångsläge. Så att då har de ju satt det till alla då, att BMI-gräns ska vara under 30 eller något sånt. Och jag var över 40.
Ja, okay.
Så att jag var väldigt tung.
Okay. Så då startar du viktresan för att ni ska kunna få bli godkända då för IVF.
Jajamän. Men då kände vi att nu kommer jag bli hemma från jobbet mycket. Jag kommer få mycket frågor. Alltså det kommer bli hormoner och sprutor. Och det var redan så sjukt tungt och liksom dölja allting. Men jag är ju en person som absolut inte tycker om att prata så här öga mot öga och sånt. Avskyr det. Så att då vart det som en ventil till familj och vänner från första då, att ja, det här gör vi just nu, ni behöver inte fråga mig någonting. Nej. Eller sådana saker, utan här kommer det vi håller på med. Liksom.
Hur kändes det? Blev det som en frihetskänsla då?
Eller helt sjukt annorlunda. Jag var livrädd för att det skulle kännas mycket tyngre, att alla visste om och att det skulle vara liksom dåligt. Mm. Men jag har aldrig ångrat det. Och jag tror inte du ångrar det heller, va?
Nej.
Nej.
Det var ganska bra.
Ja. Men varför känner man en rädsla? För det är ju många som inte pratar om att de inte kan få barn.
Ja.
Nästan som att det är som en skam.
Mm.
Men det är det ju inte. Men varför vill inte ni dela med er? Vad var det som kändes?
Nej, men det är väl det.
Eftersom ni har varit på båda sidor om det, tänker jag.
Nej, men det är nog det. Rädslan för att man inte kan något som ska vara självklart.
Ja.
Och att man liksom ser vänner få ett barn och två barn och vissa tre barn liksom. Mm. Och så blir det så här, ja men, nej jag vet inte. Och så just det här med att det är liksom det privata på något vis. Det är ju samma där med att man inte går ut med en graviditet innan 12 veckor eller rutinultraljudet för att ifall det går dåligt så. Men det blir så här, ja men, det är kanske bättre att alla vet om det går dåligt så man kan ta hand om varandra lite grann.
Precis.
Men det är verkligen så här.
Hur upplevde du det när ni började prata om det? Vad fick ni för respons då?
För det första kändes det liksom otroligt skönt att slippa smyga med att man mår dåligt.
Mm.
För det gjorde vi ju båda. Sen var det också det att helt plötsligt så var det otroligt många runt omkring oss som hade haft kämpigt.
Mm.
Som hade gjort IVF, som höll på med IVF. Och man blev så här. För vi var ju ensammast i världen liksom. Mm, det fanns ju ingen annan
Precis. Men det är så alla, det är så många upplever det.
Mm.
Och som berättar det att när de sen, att det är så skönt. Och det såg jag lite, jag kollade igenom din Instagram och kollade lite kommentarer. Hur många det är som är tacksamma för att ni delar med er, för att de slipper känna sig just så ensamma i det.
Jag får fortfarande väldigt mycket privatmeddelande från de som startar upp nu och liksom är i samma känslor som jag var ganska nyligt, men det känns som en evighet sedan. Ja. Men
hur klarar relationen det? Hur har ni liksom fixat det som par?
Ja, men vi är ju udda, tänkte jag säga. Ja.
Försökt, ja, har vi gjort egentligen?
Lekt.
Försökt lekt, härja. Ja.
Har det svetsat er samman mer som par?
Ja, det har jag.
För det känns som att det kan gå två håll, antingen att man...
Ja.
Att det fräter sönder relationen eller att det svetsar samman.
Liksom. Det är svårt att veta hur det hade sett ut annars, så är det ju. Mm. Men vi har ju haft det, alltså, vi måste ju ha haft något roligt inom närmsta liksom, tiden. Så här, så man har små hopp framåt. Mm. Och sen har vi ju, vattenkrig inomhus och vi kastar ägg på varandra. Och det är ju liksom inte riktigt... Det är aldrig riktigt tråkigt hemma hos oss.
Det är skönt.
Ja.
Och vad kul för Kian sen när han blir stor.
Ja, eller hur? Jag längtar. Jag kan inte kasta ägg på han än.
Nej. Snart.
Ja, exakt. Men hur har... Alltså, för du la upp någonting fint idag, just såg jag. Hur har det påverkat er förhållandemässigt i och med att båda två har ju gått igenom samma sak? Och du la upp det här idag till exempel, att det kändes extra mycket när du såg hur Johan mådde. Alltså, har du varit stark då medan han kanske har haft
Johan
en dipper?
Johan har ju varit den starka hela vägen.
Okay.
Det var ju bara en gång som jag märkte det riktigt tydligt nu. Och det var alldeles innan Kian liksom sattes in och var till så. Det var ju den gången du verkligen bröt ihop. Och det var ju tuffaste någonsin för mig. Det var ju värre, 100 gånger värre än att jag mådde dåligt.
Mm.
Så jag vet faktiskt inte hur du har klarat alla år när jag har mått dåligt.
Nej, det är någon form av... Man måste typ träna eller sticka ut i skogen, springa, vad som helst. Så att få utlopp för någonting.
Mm.
Så annars har det varit tufft liksom.
Okay.
Tiden.
Men har ni båda velat ha barn lika mycket hela tiden, alltså sen ni träffades, tänker jag, har det varit något som har...
Jo, men det har
varit lite.
Det var väl det säkert liksom... jag från början lite mer så, men sen började ju du känna mer och mer också att det här kanske aldrig går liksom.
Men hade ni tänkt innan ni började skaffa barn Alltså, hade ni någon gång reflekterat över att det skulle kunna vara svårt? För det är som du sa innan, att man tänker inte på sådana saker oftast förrän man själv liksom i och försöka skaffa barn och sådär. Att man tänker, hade ni någon gång funderat på, för nu är ni ju också väldigt unga. Du måste väl ha varit 20 kanske, eller något sånt.
Ja, gud, vad är jag nu? 25 och då?
Så typ 15, men...
Ja, 20 någonting. Men,
för det är många som startar sent i livet och tänker att nu har vi bestämt oss och nu ska vi få barn. Och sen så går det liksom inte. Men kom det som en chock för er liksom?
Ja, det gjorde det. Verkligen. Mm. För att jag har ju aldrig haft något annat mål hela mitt liv.
Nej.
Inget karriärsmål eller inget så här, jag vill resa runt världen och ingenting sånt. Utan det har alltid för mig varit att Då kommer jag bli mamma. När jag är vuxen, då är jag mamma. Och det har varit sedan jag var liten. Mm. Och planen var ju liksom 3 barn, 2 nära syskon och sen en sladdis. Och så, ja men det där har alltid varit klart för mig. Mm. Så att så fort jag blev vuxen då, 20 år. Då var det liksom, ja men nu ska vi ju skaffa barn såklart.
Ja. Mm.
Absolut. Och jag är nu i efterhand väldigt glad att vi börjar så tidigt. Annars så vet jag inte hur det blir liksom. Mm.
Och hur, när ni väl blev gravida då? Mm. Hur, den känslan?
Alltså när det funkade?
Ja.
Det var...
Med Kian, tänker jag då.
Nej, men det var ganska hemskt.
Var det?
Ja, vi trodde ju aldrig att det skulle bli ett barn av det. Utan vi väntade ju bara på nästa helvete liksom. Och jag tänkte att ja, men när vi kommer till vecka 12, då ska jag börja njuta.
Mm. Nej. Kunde du någonsin slappna av eller hela?
Nej, inte. I förlossningen så trodde jag ändå att han skulle vara död när han kom ut.
Ja.
Det var den starkaste bilden jag hade innan. Min barnmorska pratade ju liksom om det här. Men ha målbilden när ni kommer hem med honom och sådär. Men det fanns ingen. Min målbild, då var han bara stilla och blek. Och, alltså det var det enda jag hade i mitt huvud. Så att när han nu levde, det var ju en chock. Alltså. Ja, Johan filmade ju när han kom. Jag ser ut som att det är en utomjording som kommer. Ja. Liksom, det liksom inte.
Men hade ni extra kontroller då under graviditeten?
Vi fick jättemycket bra hjälp faktiskt.
Okay. Det var skönt att höra. Så för det är många som upplever att de inte får det. Så det är ju härligt.
Nej, vi har ju en karta så här. Från att han är en liten millimeter till att han...
Hur ofta gick det då? Var det varannan vecka eller hur...
Det blev nästan det, tror jag. Ja. Sen var det ju en period där det var lite längre emellan. Mm. Men sen åkte jag upp till förlossningen hela tiden också. Så fort det var att men nu har jag inte känt någonting. Så att,
det är ju en stressig tid också. Ja. Och just den tiden som man tänker, som har varit ens målbild. Att bara blir gravid och sen blir man gravid. Och så tänker man, nu så. Ja. Och så blir det ett sånt orosmoment. Det måste ju också vara psykiskt påfrestande.
Ja, eller? Det var fruktansvärt faktiskt att vara gravid. Fast jag har sett fram emot att det ska vara det lyckligaste i hela livet.
Det är det jag menar, att det blir en sån... Hur var graviditeten för dig då, Johan?
Den var ju alltså stressig också på ett sätt. Men jag försökte ju liksom hela tiden ha att det skulle gå bra allting.
Och du var ju den positiva.
Ja, men Sandra är lite negativ då. Ja. Men jag försöker vara positiv och säga att ja, men vi åker upp och kolla om det inte känns bra. Och, och vi fick ju den hjälpen varje gång. Så det var bra.
Och det var ju du som började säga, men nu gör vi ordning barnrum och nu... Alltså dra igång lite grann.
Ja.
Men har det varit annorlunda för dig som man? För att vi har haft till exempel våra män i programmet förut och lite andra män som vi har pratat med. Som har,
vi känner lite män.
Vi känner några män, ja. som har upplevt det som en väldigt det är ju väldigt abstrakt för en man, just själva graviditeten. Hur upplevde du just den biten med liksom, till exempel Sandra kunde ju kanske känna rörelser och få trygghet i det. Och i hela den resan som ni har gått igenom, att du inte ens liksom kunde...
Nej, min trygghet var väl att vi fick bilder på att han det var en levande varelse där inne och sådär. Jag upplevde det aldrig som jättejobbigt, utan jag såg ju magen växa och liksom humöret skifta.
Ja. Det var ju nytt
i sig. Liksom, eftersom jag hade aldrig kommit så långt innan då.
Nej.
Så att jag kände ingen så. Alltså att det var...
Du var ju säker på att det skulle gå bra.
Ja, var det?
Ja.
Var du mer säker den gången med Kian än de andra graviditeterna?
Ja. Nu när jag passerade vecka 12 och lite längre, då var det liksom inga Det är klart jag varit nervös när hon inte kände någonting och
när jag
åkte och kollade. Liksom,
men det är man ju. Det får man också.
Det gjorde jag ju, men jag tyckte ändå att vi fick så bra hjälp och såg bra ut när vi var uppe på sjukhus och sådär. Så det var...
Och när han föddes då? Hur var...
Ja, det var mäktigt. Aha. Det var häftigt. Han kom ut där med navelsträngen runt halsen, så det var lite stressigt där.
Ja.
Men det gick bra. De hjälpte så att få av den, så sen var det bra.
Ja. Och hur lång var förlossningen?
Ja. Säg det.
Eller 12 minuter.
Var det helt fantastiskt?
Det var underbart. Nej, alltså, det gick ganska fort faktiskt. Jag hade några asjobbiga verkar därför jag fattade inte hur man skulle andas i syrgasen. Jag hörde fel, så jag slutade andas när man skulle börja typ. Och förstod inte varför alla skrek att jag skulle andas när jag sa andas.
Jag har fullt upp här.
Ja, precis. Låt mig vara. Men sen när krystverkarna kom igång, då tog det bara 12 minuter så var han ute. Så att det gick snabbt.
Fick du extra hjälp eller själva liksom uppmärksamheten kring dig runt, kring förlossningen? Var det extra mycket eller?
Nej. Jag fick en student.
Ja, och nej.
Ja. Hon var fantastisk, men det första var bara, va? Ja. Det är jag. Ja. Jag behöver 15 barnmorskor här och läkare och allt. Jag fick en student.
Ja.
Men hon var fantastisk och hon var... Ja. Jag blev jättetrygg, men det var liksom första bara...
Men visst kan man bli lite så skeptisk också. Jag fick någon gång någon som inte hade barn själv. Hon var också, jag tror också hon var student. Och hon hade inte, och när hon då sa till mig att göra saker så blev det lite här. Alltså, jag vet inte vad sån, men du har ju inte gjort det här.
Nej!
Man blir lite liksom... Ja, det kanske var för att jag hade ont också. Var inte så trevlig.
Man blir lite extra kinkig.
Ja, till mig sa de att jag fick göra vad jag ville så länge det var lagligt. Ja. Så det var...
Gud,
vad
härligt.
Provar du lustgas?
Jag var dålig på det, va?
Du vågade ju inte.
Va? Sluta, ska vi säga det här?
Outa honom. Va?
Men jag tror jag tog ett halvt andetag. Åh, det var jätteläskigt. Men jag hade gjort det.
Vänta bara. Men hur var känslan när du sen fick upp honom på ditt bröst? Och han var där?
Oh, sjukt svårt. Det var liksom, han var varm, han var tung. Han var inte död. Han var... större än vad jag trodde, fast han var liten. Ja. Och verkligen så här, jag hade nog inga så här realistiska känslor, liksom så här, utan det var bara att, ja, typ, vem är du? Ja, jättekonstigt. Svårt att säga.
Visste ni om att det skulle vara en kille?
Ja, det gjorde vi. För att jag klarar inte av att...
Nej. Och inte veta.
Nej.
Och hade ni bestämt namn redan innan? Eller såg ni då att det här är
vi
Kian?
Vi bestämde namn, gjorde vi faktiskt.
Mm.
Fast vi var inte säkra på att det skulle vara en Kian.
Nej.
För att jag ville att han skulle heta Måns Melker, men nej.
Okay.
Men när han kom så såg jag att det är ju ingen Måns Melker ändå.
Nej.
Så.
Nej. Kian är ett jättefint namn.
Ja, verkligen.
Inget illa mot Måns Melker.
Nej.
Men
ja.
Måns Melker är också fint.
Ja.
Men hur har ni liksom landat i föräldraskapet nu? Hur känns det? Ni har ändå kämpat i 12 år. Liksom. Och nu är det här. Det måste ju vara lite som en... Alltså nypa sig i armen lite. Ja.
Och det har börjat nu sista veckorna, tror jag, för att från början var det jättetufft för mig, för jag fick jätteångest av amma. Fick så här riktiga dödskänslor av amma, alltså jag tyckte det var fruktansvärt och jag ville liksom inte nej. Och det vart bara, jaha, han vill bara amma hela tiden, och det var liksom, nej, det var fruktansvärt. Och då fanns det ju tydligen något man kunde få av att amma, fick jag veta av mina följare på Instagram.
Så men jag har hört detta förr också. Ja.
Vad är det då?
Ja, men just det här med dödsångest, så jag vet inte vad det är, men jag har hört fler som har fått det där, att det inte handlar om att det inte går eller att det inte är något så, utan att det är bara att man liksom psykiskt mår jättedåligt.
Det hette någonting, det var en förkortning på 3 bokstäver, och det var just det här med ångest, och då blev det att innan amningen så byggde man upp ångest och nej, nu kommer jag snart må dåligt igen, och sen under amningen så var det verkligen så här, bara nej, det här vill jag aldrig jag igen, och jag vill, alltså det var,
Men blev du tagen på allvar då? Ja. Av vården och så?
Ja, men de sa aldrig att det fanns något sånt.
Nej.
Och det fanns ju tydligen, jag googlade ju. men de var ju väldigt sådär, nej men du behöver absolut inte fortsätta amma om du mår dåligt, du ska inte göra det, han mår bättre av om du mår bra. Och det var ju, men det tog ett tag för mig att ta beslutet av att göra det, för det är ju ändå det man ska göra.
Mm, det är så väldigt liksom, stort.
Men du har slutat amma nu?
Jag har slutat. Mm. Och när jag gjorde det, då var det liksom... Det vart alldeles ljust i huvudet. Och så vart det som att... Då fattade jag att han har legat i min mage. Och jag menar, det tog... Jag ammade 4 veckor. Mm. Innan dess så var han liksom bara en främling till. Mm, mm. Han var ju, alltså jag ville ju hålla han hela tiden. Det var inte det, men det var inte samma känslor.
Nej.
Jag var ute och gick där och så bara, men gud. Han är ju här. Han är ju liksom... Ja, så jag är glad ändå att jag tog beslutet att sluta. Men även om det har varit jobbigt efter också att ha gjort det, men...
Och den här oron som kommer med att man blir förälder, förstagångsförälder, som vi alla har gått igenom, eller alla som har barn har gått igenom. Hur har, alltså, har den intensitet?
Nej.
Skulle jag säga rätt? Ja. Jag hade fel. Jag ska vara tyst.
Men har den liksom, är den extra stark för er?
Ja, det är svårt att veta. Faktiskt.
Jag missade frågan för det var Kian skrek med.
Hur har liksom oron som man upplever som förstagångsförälder med sitt första barn? Jag kommer ihåg när Zion föddes och vi skulle på den här första kontrollen. Mm. Att jag liksom stod bredvid och nästan, eller ja, jag grät.
Okej då.
Okej, ja, jag grät. Nej, men och när läkaren skulle liksom, du vet, kontrollera alla leder och trycka på dem, magen. Ja. Och man bara, han är helt nyfödd, vad gör du med mitt barn?
Ja, det var jobbigt.
Ja. Ja, men,
och Johan sa ju till doktorn på skarpen. Nej, det är det. Vad gör du nu?
Ja,
det skulle kännas som puls och grejer i gömskarna. Ja. Men han fick inte till det där.
Ja, men shit vad de trycker hårt där.
Ja, det tyckte jag var lite jobbigt.
Ja.
Men ja, det gick bra.
Ja, det gick bra.
Men jag tänker, man har ju oftast en jag tänker också, om man har försökt så länge som ni har gjort, att man har en bild liksom av hur det ska vara att vara förälder. Tycker ni att den har infriats, eller var det inte som ni hade tänkt er, eller?
Nu är det så, tycker jag. Första tiden när de verkligen är sån här liten bebis, alltså det är ju verkligen skillnad. Mm. Alltså när de är ny. Nu är ju inte han jättegammal, han är 7 veckor.
Han är
Men nu är han ny. Ja, men nu är han som jag trodde att han skulle vara.
Ja.
Från början är de ju så himla svåra att läsa av.
Mm.
Fast jag tror inte att det har någonting med han att göra. Det har väl med mig att göra, att jag inte kunde läsa av han heller.
Nej, men det är väl att lära känna. Det är ju ändå det, även om det är en barn så måste man ju lära känna dem. Och veta att men det där ljudet betyder det.
Och, precis. Ja. Jag trodde väl kanske att jag skulle veta att nu skrika han för det eller det. Och så istället för att bli helt maktlös och hjälplös och bara gå runt och bara, jag fattar ingenting.
Ja.
Hur var de första dagarna när ni kom hem då?
Första dagen var ju helt ljuvlig, har jag för mig.
Han sov
skönt
mycket.
Att komma hem.
Ja, men jag får mig att vi bara tittar på honom och typ, vi hade svinkallt hemma, kom jag också, vi hade ju bulsat på med kläder. Men jag får mig det. Men sen andra dagen, tredje dagen, då skrek han ju bara 17 timmar i sträck. Jag trodde att han var helt väck, alltså att det var, nu händer det något som sprängs inom bord eller det är någonting som är fel.
Vad gjorde du då?
Det var normalt.
Ringde du vårdguiden eller vad?
Nej, vi ringde ju till förlossningen. Man hade ju 7 dagar på sig där. Så
just det, just på att reklamera. Så bara, det är något fel här.
Nej, men man hade ju det till hjälpen där 7 dagar, så fick man ringa.
Jag kommer ihåg när vi kom hem med vår dotter, vår förstfödda. Hon hade kolik, så hon skrek ju också sådär innan vi fattade det. Så gick jag runt med henne och skrek till min man. Hon tycker inte om oss! Det är det! Hon har, jag trodde liksom, jag tänkte verkligen, hon är inte lycklig. Hon är inte lycklig. Hon tycker hon det här är fel liksom.
Ja, hon vill inte vara här.
Nej.
Men hur tog ni er hem från sjukhuset? Var det någon som körde?
Johan körde.
Hur var det då? För jag kommer ihåg, jag ska bara berätta varför jag ställde den frågan. Jag kommer ihåg att Kodjo skulle köra hem från Mesajan i baksätet. Det var ju liksom en helt, alltså alla sådana saker blir ju, allt som är normalt blir ju jättekonstigt helt plötsligt. Körde du typ i 20 på en 90-väg?
Nej, vi höll ju på att krocka i första korsningen.
Första korsningen ut från parkeringen, så kom så den gubbe som inte tittade på oss. Och vad skrek du då?
Precis.
Det kan du inte upprepa här.
Jag har en född i bilen.
Jag är ju för... pip på väg från förlossningen. Och då fick jag migrän.
Så allt hände på en gång.
Jag var så rädd, så jag bara, nej, nu ser jag ingenting. Nej. Jag har synbortfall. Och Johan bara, men det var ingen fara. Jag bara, du skrek att vi kommer krocka. Det är kaos.
Nu händer något. Ja. Det som vi har väntat på. Ja. Men och så till slut tog ni er hem?
Ja. Ja, det gjorde vi. Ja. Ja.
Migrän och allt. Ja.
Men då, och då såg
jag aldrig mer skulle åka bil.
Ja. Ja, då var man ju och tittade på den hela tiden.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och nu är han 7 veckor gammal.
Oh.
Mm. Och hur har de här 7 veckorna varit då?
Turbulenta. Mm. Men nu som sagt börjar man ju lära känna. Så nu är man ju inte så rädd och hitta på saker.
Mm.
För jag var ju liksom så här, ja, men nej. Jag vågar ju inte gå ut. Eller,
nej.
Måste stanna här inne i den lilla bubblan. Men ja, vi har fått order om att ut och testa på. Köra på.
Mm.
Så att, och, hade vi inte varit här.
Nej, men exakt. Det här är er första resa. Ja. Hur kom ni hit?
Till Stockholm? Bil.
Bil?
Ja. Ja. Det funkar bra.
Mm. Gillar han att åka bil?
Mestadels.
Ja. Ja.
Två stopp på vägen ner.
Ja. Mm.
Och sen när vi kom in i Stockholmstrafiken, då var det galtskrik.
Ja. Ja. Det tar för lång tid.
Ja, Sandra satt fram då också.
Ja, så vi fick akutstanna och så jag kunde hoppa bak och ge en mat i bilstolen.
Ja. Och hur ser framtiden ut?
Den är ju fantastisk.
Ja.
Gud vad härligt.
Det känns som det.
Ja, vi börjar på babyrytmik och mamma-barn-träning nästa vecka. Mm. All jag och Kian. Johan får jobba.
Ja. Ja. Jag ska ställa en fråga som nu kanske den också är okänslig, men
ingen fara.
Hur, eller jag vet inte om den är okänslig i och för sig, men har ni liksom, nu har ni precis fått ert första barn.
Mm.
Ser ni fler barn framför er? I er framtid.
Skitsvårt att säga nu. Mm. Alltså det är det. Vi pratade just om Kians dop här.
Mm.
Och då sa jag att jag skulle vilja hitta, nu låter det kanske konstigt, men hitta ett barn som har en insamling till någonting. Som man kan önska doppresenter att det barnet liksom, ja. Till det.
Mm.
Men då missförstod Johan mig. Så vad trodde du att det var jag sa att vi skulle ha?
Nej, men jag tänkte att det kanske var bra om vi kunde få lite pengar till en till ett syskon.
Ja.
Så
liksom, ja. Du är redan där.
Ja.
Alltså.
Ja. IVF-en kostar ju pengar nu.
Ja. Grattis för dopen.
Gör
ja,
det.
Får
du ett syskon.
Okej.
Okay. Jag älskar den dopresenten.
Ah. Men vi förbrukar våra IVF.
Ja, man får,
man får tre försök.
Men har man fått ett barn så får man inget mera.
Inga fler försök?
Nej, då får man bekosta det själv då.
Ja.
Och det gäller ju även om du har barn sedan innan som du har fått naturlig väg och vill ha ett syskon.
Mm-hmm.
Så blir du nekad också.
Men jag har en kompis som jag har faktiskt en kompis som har fått sitt första barn med IVF då. Mm. Och hon är nu 4 år gammal, men då hade hon ett ägg som de hade frusit.
Mm.
Som de skulle inseminera igen då. Och hur, men då,
hon får det betala för insättningen.
Ja, okej. Okay.
Mm. Hur mycket kostar det då, om man får fråga?
Gud, vad svårt. Det är faktiskt olika från klinik till klinik. Men det finns ju vissa kliniker som har så här garantipaket där du blir garanterad. Annars får du lite pengar tillbaka. Jag kommer inte ihåg vad det är. Men alltså, räknade högt på det där, alltså i alla fall en Jag tror att det skulle i alla fall landa på en 80 000.
Oj.
Men inte en insättning då.
Nej.
Utan då är det väl kanske en 15, mellan 15 och 20 någonting. Tror jag. Nu gissar jag lite, inte så jättestor koll.
Nej.
Men det är bra mycket pengar ändå.
Det är det ju verkligen.
Din resa har ju inspirerat väldigt många. Mm. Men är det några som har inspirerat dig i din resa?
Oj, jättesvårt.
För det är ju liksom inte så många år sedan som man började prata om IVF öppet.
Och, det känns fortfarande det lite som inte att... så många som pratar om det öppet, tycker jag. Det märker ju vi också, att många önskar att vi ska prata om det.
Just för anledningen till att jag startade det var ju för att jag höll ju på att googla igen mig efter erfarenheter.
Mm.
Alltså fakta kunde man ju hitta överallt. Men inga känslor överhuvudtaget.
Nej.
Så att man kunde följa någon annans och känna igen sig eller ja men... Du vet, som man följer appar nu om hans utvecklingsstadier. Så man bara, jaha, det är därför du känner sig eller så.
Mm. Eller bara inte känna sig ensam.
Nej, liksom. Och, utan jag googlade och hittade ju typ ingenting.
Nej.
Och då kände jag att nästa person som googlar det här ska i alla fall kunna hitta någonting.
Mm.
Och på så sätt så vart jag väl själv inspirerad av de som vart inspirerad. Eller de som hittade liksom styrka i det jag skrev.
Mm.
Då hittade jag styrka i dem. Att orka lägga ut även när det var som tuffast.
Mm.
När man egentligen bara vill krypa in under en sten.
Mm.
Men då kände jag att både jag och de som kämpar liksom är ju värd att få läsa det här.
Mm. Att du gör skillnad också. Eller hur?
Ja,
jag
är
skillnad
i någons
liv.
Det gör
man ju.
Ja, det kändes
eller man,
lite så.
Du.
Så att det vart liksom värt, det dåliga vart värt någonting.
Mm.
Liksom. Men jag önskade att jag hade haft någon. Men precis när jag höll på där så var ju hon på Nyhetsmorgon, Marquise, var ju med där då.
Just
så att, henne följde jag lite grann. Sådär också. Alltså vi var ju så himla lika. Eller hon var ju liksom gravid redan då och jag hade behövt mer av det här innan själva kampen. Liksom.
Vi borde prata mer om vissa saker.
Absolut. Mm.
Faktiskt. Till exempel det här med amning och det som man... För att det är också en väldigt... Vi hade en barnmorska med i podden när jag och Kodjo körde första säsongen. Där vi pratade om just den här ämnen som är lite så här tabu. Just det här med... Eller tabu. Alltså det är lite så här känsligt att prata om just amning. Mm. För det är så stort att vissa inte kan amma och vissa kan amma.
Och vissa
inte
vill
amma. Ja, men exakt. Så det finns så många olika aspekter och det är så individuellt. Så det är jättestarkt när någon liksom delar sin...
För också det som liksom är konstigt är att jag var ju så himla... jag har ju fått hjälp av en psykolog också under hela tiden för att försöka må så bra som möjligt under graviditeten.
Mm, mm.
Och där har vi ju pratat mycket om det här med att jag har hög risk att hamna i förlossningsdepression.
Mm, mm.
Livet kanske inte ser jätterosenrött ut så fort han har kommit ut.
Nej. Mm.
Alltså allt det hade jag ju liksom... klart för mig, jag visste det.
Mm.
Men just när amningen vart så ångestfylld, det var liksom bara, men det här det var...
Var du inte beredd på?
Nej. Ändå.
Allt annat hade du liksom kunnat...
Ja, hade liksom, men ja, och amningen för mig var ju liksom så här, det är inte prestigefyllt för mig.
Nej.
Det sa jag innan till barnmorskan också, att jag kommer testa, funkar det så funkar det, funkar det inte så funkar det inte, det är ingen fara alls.
Mm.
Och så bara, nej.
Mm.
Ska jag sluta? Ska jag? Alltså det vart ändå så himla ångestfyllt.
Men man får ju skuldkänslor för att man är, vi är så indoktrinerade med att det här är det bästa för barnet.
Ja.
Att man ska amma och det finns ju till och med liksom barnmorskor som bara...
Som förespråkar det.
Men
jag tror inte det där.
Och som kan säga liksom, alltså dumma saker om ersättning och sådär. Att det bara är att köra på och sådär. Det är ju väldigt, så att det finns ju en väldigt, ett väldigt ok på våra axlar, alltså på kvinnors axlar vad gäller amningen.
Men sen tror jag inte det är en generationsfråga lite grann också. För jag upplevde det som att det är lite, alltså det känns lite som att det är lite olika skolor i det här med... för jag hade en äldre barnmorska som verkligen var så här: du måste amma. Det är det bästa för barnet och du måste amma minst så här ett x antal månader. Och sen så liksom, och så bytte jag barnmorska. Hon gick i pension, jag bytte inte aktivt, utan hon gick i pension. Och då fick vi en yngre barnmorska som var så här, nej, men det där är ju någonting som är liksom sen
ja,
gammalt,
så
att man förespråkar
vara.
Amning på det sättet.
Mm.
Att det är liksom, nu ska man inte alls, alltså nu är det ju upp till var och en hur man väljer. Alltså barnen blir ju inte mindre födda, eller alltså, får inte mindre näring för att liksom...
Nu får ju Johan och Kian sån himla
ja, men det är
connection
också,
tycker jag. Och det är ju jättehärligt att se.
Mm. Man kan tura, ni kan tura sig med nätter och...
Ja,
och
det så. Är vettigt.
Ja, det är Johan, det gör ni. Vi turas ni om med nätterna.
Ja, så. Som en stock.
Ja. Det är ju ingenting, ja. Men jag tror att det där är så här, det är ju något också som du pratar om, att det är någon instinkt hos männen, ja. Att det är så här, eller första natten i alla fall, att man liksom sover igenom den som man.
För jo,
att man
det också, för jag fattar ingenting hur Johan bara kunde... Sov.
Ja. Alex somnade typ och de hade ju liksom kvällen och sov hela. Och jag låg så här och tittade.
Ja, men, och exakt, ja, men exakt så var det för mig. Så Kodjo har en teori om det här. Om att så här, det är någon så här, primitiv instinkt hos män. Som gör att så här, okay, nu har vi gått igenom det här jobbiga. Nu sover vi för att vi ska kunna vakna nästa dag. Och liksom gå ut och jaga mat.
Ja, det säger Alex också, jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller om det, är liksom, om det stämmer. Men
så var det. Men alla tre har det varit så. Att man själv
för
är vaken.
Innan så sa Johan så här, ja men efter förlossningen då får du vila. Jag är vaken med honom då så sover du, för då har ju du jobbat så himla hårt av det.
Eller hur?
Ja, och det tog ju för fasen 2 timmar sen bara, jag känner mig så sjukt trött. Ja, inte jag, så lägg dig och sov. För att jag
men själv är man ju hög, man är ju hög. Det är ju som att man liksom har, man har ju gått igenom, man är ju hos och kämpe liksom. Fan vad stark jag är, och sen så är man vaken i 2 dygn bara.
Ja, typ.
Ska vi börja med frågan nummer 1? Beskriv dig själv som mamma med 3 ord.
Oj, shit.
Mm. Okay,
jag
har
fattat att jag är mamma.
Nej, det är det. Man fattar, jag fattade det typ 3 år. 3 år senare.
Jag har inte fattat det.
Nej.
Jag har en dotter som är 11.
Ja, vad är jag då? Vad ska man säga? Men gud vad svårt. Måste tänka.
Ni kanske kan beskriva varandra.
Ja.
Är det lättare?
Ja, men just med ord är ju svårt liksom. Ja. Det jag ser med Johan, det är ju liksom det här att han alltid typ... ska sjunga när han tar hand om han typ.
Mm.
Han hittar på egna sånger typ. Pappas bästa pruttmaskin. liksom, alltid.
så det, den ska så... du få sjunga för oss här på slutet.
Ja. Så är det en liten dans med också. nej men lekfull tycker jag. Och sen är det ju väldigt lugn.
Mm.
När jag är hysterisk kan jag vara kanske.
Beskriv dig själv som mamma med 3 ord. Hysterisk.
Jag har vad fan tyst hos dig.
För att du är hysterisk.
Jag fattar inte. Jag gungar ju precis som du.
Ja, men jag kommer ihåg när man, du vet, när man bara vill att barnet ska somna alltså, i början. Alla de här låtarna blir ju liksom uppspeedade. De som man sjunger. Man bara, ja, men exakt. Det är inte exakt det. Vad man än kommer på.
Ja. Och sen, det var nästan 3 va?
Det var 3.
Jättesvårt.
Men Sandra är den som har koll på saker och ting.
Mm.
När åt han?
Mm.
När bytte vi på han?
Kontrollfreak, hysterisk.
När ska vi ta barnmorskan?
Mm. Och var med.
Alex, hon har koll på det mesta.
Ja. Mm.
Och du bara flyter med
lite grann. Med
och gör som hon säger.
Ställer samma frågor 3 gånger. Ja. Hon blir hysterisk.
Ja, där ser man.
Det blir ännu mer hysteriska av att få höra samma fråga.
Ja, men har man svarat på det 3 gånger,
ja,
då kan det räcka.
Då räcker det.
Ja.
Finns det något orimligt som du känner att du blir arg på Kian för?
Alltså jag blir ju arg på Kian kan man ju säga då, ish. För att han får mig att inte fatta någonting.
Mm.
Alltså det har väl med mitt kontrollbehov att göra. När jag inte förstår varför han gråter så kan jag bli jättearg. Men jag blir ju inte liksom arg på honom.
Nej, men jag förstår.
Han kan ju inte göra någonting.
Det är frustration.
Ja, liksom. Han gör att jag blir arg på mig själv. Ja. Man säger så. Och liksom, ja men typ såhär, ja men varför tycker han inte om mig? Och jag försöker ju, han borde tycka om mig.
Vad tycker du är roligast och tråkigast? Roligast respektive tråkigast att göra med Kian?
Alltså det roligaste det är ju att varje dag är det något nytt.
Ja.
Alltså när han är så här liten nu, alltså man ser ju bara helt plötsligt så börjar han titta på saker. Han börjar liksom flytta händerna som att han bestämmer själv över händerna liksom.
Inte att de bara får.
Ja men precis. Ja. Och det börjar liksom hända saker hela tiden och det är svinkul.
Mm.
Det tråkigaste är väl lite ensamheten då kanske. Att man är ganska mycket själv. Men det kanske blir bättre nu när man kan vara med i lite grupper och sådär. Men det blir ju liksom ganska ensamma dagar, särskilt om han har en sån här skrikig dag, då, då är den ju aslång.
Men sen, ja, och när de är så här små också. Ja. Så blir det ju,
ja. Ja, vad gör du då? Du liksom inte åka till badhuset eller något. Nej. Det går inte att göra något.
Nu går vi på bio.
Ja.
Går du ut på någon promenad då? Eller
ja,
vad?
Det är ju våran grej. Vi går ju en promenad om dagen. Mm. Men har man gjort det så har man gjort det också.
Ja,
ja, så är det ju.
Nej, men annars så, ja, tråkigt. Det är inte så mycket mer tråkigt. Nej. Så än.
Jag har byta blöjor?
Ja. Nej, men jag jobbar som förskollärare. Så
ja,
jag
är okay. Som,
du är vanan inne.
Ja, och sen skickar jag många dit. Och
men vad tycker du då, Johan? Vad är tråkigast och roligast för dig?
Byta blöjor? Nej.
Är både tråkigast och roligast? Det är helt konstigt.
Nej, men de är ganska kul. Mm. Mm. Är det.
Ja, då sjunger ni.
Ja, just det. Du har ju sång. Du har men, soundtrack.
Tråkigt,
så det är ju
tråkigt. Det är tråkigt att vara från när man jobbar. Men nu finns det ju Snapchat och grejer, så nu kommer mycket grejer.
Ja, vad härligt.
Men, och roliga som sagt, det är ju att man ser att han är med mer och mer.
Mm. Utvecklingen.
Ja, utvecklingen.
Om du skulle beskriva dig själv som en maträtt, vilken skulle det vara då?
en tacos då. Ja. För då är det liksom plock av allt möjligt.
Ja.
Jag är lite så här, men deppig, superglad, sprallig, skittrött. Alltså, ja, allt möjligt.
Mm. Hårt faktiskt. Eller mjukt bröd?
Hårt.
Mm.
Krispigt.
Krispigt skal, mjukt inne.
Stark eller mild salsa?
Stark. Och du då? Stark.
Du Johan?
Ja, det är makaroner och korvpengar.
Korvpengar?
Det är hans favorit.
Det blir det ofta när Sandra inte är hemma.
Vad är korvpengar?
Det är ju, vad heter det?
Är det falukorv?
Nej, utan
grillkorv.
Fast skuren i...
Ah,
det heter korvpengar. Det här har jag lärt mig något nytt.
Den är bra.
Nu ska jag servera till barnen idag. Korvpengar ska ni få.
Då blir det mycket roligare.
Ja, eller hur?
Ja, men det känns som att ni har en massa roligt för er.
Ja, det har vi faktiskt. Ja.
Kastar du ägg på honom medan han gör korvpengar?
Vad vägrar ni att ställa upp på när det gäller bilden av hur en perfekt förälder ska vara? Och vad känner ni att nej, det där tänker inte jag gå med på?
Gud, det är liksom den perfekta bilden.
Ja, men som mamma till exempel.
Ja,
då, sådär,
det att man finns att... ingen perfekt bild. Och jag är skittrött på att oftast mammor ska klanka ner på varann. Mm. Oavsett om det gäller amning eller om det gäller att gå ut och umgås med kompisar för en kväll. Eller ha barnvakt. Eller att det alltid ska finnas de här perfekta... som jag är ganska 100% säker på inte är perfekta heller. Som
inte.
Deras bild ser ut. Och den bilden skapar ju ännu mer ångest och ännu mer det här att känna sig dålig.
Mm. Har du fått någon sådana i ditt kommentarsfält?
Jag tänkte precis fråga det.
Faktiskt ingenting.
Nej,
men jag har inte börjat riktigt ha barnvakt och... Nej. Gå ut och dricka något glas vin på stan eller så än heller.
Eller lämna på förskola. Ja. Är också väldigt,
ja, och jag jobbar på förskola så jag vet vad som är bra för barnen. Nej, utan när han kommer börja förskolan också när han är dryga ett år. Och sådär, så att det, då kommer det säkert komma någonting och då får man försöka ta det. Då. Jag är dålig på att ta kritik så att det kanske bara...
Men har du fått något, alltså, under graviditeten får man ju en hel del tips och råd kan jag tänka mig, eller det fick jag i alla fall, och som nybliven mamma har vi också diskuterat, jag har pratat om det väldigt mycket, att man, alltså, det är lite som att man är som en svamp för andras liksom, åsikter. Har du hört något från familj, omgivning?
Alltså jag får ju jättemycket tips och råd. Särskilt
som är välkomna eller inte välkomna.
Alltså jag tycker att jag ser det lite som att det blir en sån här idébank, mitt kommentarsfält så. Och även för andra att gå in och kolla i. Särskilt nu när vi hade jobbat med ersättningen till Kian och inte veta, så var det väldigt många som skrev sina erfarenheter. Och det kanske inte alltid passar in på våran situation eller så. Men det kan ju alltid passa in på någon annans.
Ja.
Så att jag välkomnar alltid alla. Så länge det är schyssta grejer man skriver liksom. Så att då kan alltid vara någon som hittar något som kan hjälpa till. Så att, sen försöker jag att inte ta till för mycket i den här svampfunktionen så att jag ska känna att åh nej, jag borde testa det eller det eller det, för att då kommer man bli...
Måste lita på sin egen
magkänsla. Måste försöka det, ja.
Och Johan då, finns det något som du vägrar ställa upp på när det gäller bilden av hur en perfekt pappa eller förälder ska vara?
Ja, men det är väl som hon säger, att det finns väl inte den där perfekta.
Mm.
Utan man får ju liksom, man märker ju varje dag att man får ju, man lär sig något nytt varje dag. Liksom, och då,
bara vara sig själv. Liksom.
Ja. Ja.
Nu vill jag höra den där låten
nu.
Som du brukar sjunga.
Ja. Är sant?
Ja.
Nästa fråga är nämligen, sjung eller nynna på den barnsång eller refräng du hör i ditt huvud just nu.
Så du får jättegärna.
Ja. Så nu sitter vi lutar oss tillbaka och njuter nu, känner jag.
Mm. Har du fått böcker som så här välmenande...
med musik och sådär.
Alltså
text.
Johan kan inte en enda text på en barnsång. Vi har ju kört en sån på Insta där jag börjar sjunga en barnsång och han ska avsluta den.
Ja.
Så att...
Jag är exakt likadan. Jag hittar på min egna. Det är mycket roligare.
Ja.
Jag är textfascist. Jag kan alla. Och så blir jag så här, nej, till min treåring. Nej, nu får du fel. Mamma ska rätta.
Ja, vad ska du sjunga?
Ja, vad kan det vara?
Men kan vi inte göra en sån att du börjar och så avslutar du det? Så, så som ni gjorde på...
Ja.
Är du med då?
Ja, vad kör vi då?
Nej, men det märker du ju.
Ja, jag försöker hänga på då.
Ja, börja då. Har du sett min apa?
Min lilla apa som kan prata.
Men det är väldigt snabb.
Ja. Sen är det klart där. Sen, jag vet inte.
Du förstår inte mig. Vad är det för fel på det? Ja, mycket bra. Mycket bra. Tack
fint
för att ni kom hit. Ja, men tack för att ni tog er första semester och tog er hela vägen hit.
Ja, men verkligen.
Ja. Ja, tack för att vi kom och kom iväg på semester också.
Ja, det var så kul att prata med. Jättekul.
Bra.
Och lycka till nu med lille Kian.
Ja, spännande att se vem han blir.
Ja.
Vi följer honom på Instagram.
Ja, det gör vi.
Superpaddan.
Ja, vi.
Tack så jättemycket.
Tack snälla.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.